Välkomna till Över min döda kropps ettårsfestival! Med mig, Anna Ginghede och...
Lena Ljungdahl. Lena Ljungdahl. Jag har sagt det flera gånger nu.
Ja, det är för att jag hör inte dig. Det blir helt tyst.
Okay. Så jävla synkade. Som ettårsjubileum så är det fortfarande antingen pratar båda eller ingen.
Vi har inte lärt oss någonting.
Vi är välkomna, de är välkomna. Jag har druckit 3 glas vin. Det kommer förmodligen att höras.
Ja.
Men nu är det som det är.
Ja, men firar man så firar man. Det är som han lilla norska pojken som säger, är det här det party? Nu är det party.
Jag tänkte mer på Edvard Blom, din pojkvän.
Ja.
Jag var är lite... det fest så är det fest, eller vad han
jag
säger?
Jag var lite ängslig för att du skulle gå... När man festar så festar man rejält.
Ja, men ett år, Anna. Vi kör extra avsnitt, det är lördag. Hej allihopa. Varför gör vi det här? Jo, för att vi behöver ju på något sätt uppmärksamma att den här podden nu har överlevt i ett år. Eller är det vi som har överlevt?
Ja, eller är det våra lyssnare som har överlevt? Nej, men alltså så här, när vi drog igång det här lilla projektet för ett år sedan så var ju ingen av oss hade ju någon som helst erfarenhet av podd egentligen. Vi satt oss ner och skissade ihop några punkter på ett papper och kände att nej, men det här kan ju kanske bli en trevlig stund för några som orkar och vill lyssna på oss. Det var ju en chansning kan man ju säga. Och vi hade väl ingen superuppstyrd egentligen så här, plan eller agenda, utan vi körde lite så här.
Men alltså det här, nu är det lite memory lane. Jag kommer ihåg när vi hade släppt första avsnittet, då stod jag på en busshållplats och så fick man får ju som ett sånt där verktyg där vi kan gå in och titta varje dag hur många det är som har lyssnat. Och då tänkte jag, men det är helt sjukt, det är 700 personer som har lyssnat på det vi har att säga. Det är ju helt makabert. Alltså, hur har de hittat oss? Och sådär. Och nu ett år senare, vi pratar ju 150 tusen
streams,
människor i månaden.
Ja, eller lyssningar om man ska
lyssningar
vara
i månaden.
Men ja, nej men alltså det är ju hisnande. Det är ju verkligen. Men
själv är du, Anna?
Ja, det gör jag faktiskt. Nej, men jag måste säga, vi har pratat om det några gånger. Vi har liksom relaterat till podden som en bebis. Och jag står lite fast vid det därför att det är lite trevande i början. Jag kommer ihåg när vi gjorde den här pilotavsnittet. Vi slängde ihop någon form av manus och gick in i en studio och det visade sig att fan, vi hade kemi. Det liksom blev ganska kul där vi levererade.
Just det, vi gjorde om döden.
Ja. Och därifrån till där vi befinner oss idag när vi släpper 2 avsnitt i veckan och har sett podden liksom utvecklas och passera alla möjliga typer av faser. Det har stundtals varit jobbigt, det har varit utmanande, men det har ju totalt sett varit otroligt roligt.
Vi har haft våra dippar. När det var tekniskt skit. Vi har ibland varit total osynk. Där någon ena dagen, alltså där jag kan ha varit svinpepp och du har varit som en urskiten disktrasa.
Ja.
Vi har haft avsnitt där vi har haft helt olika syn på vart vi överhuvudtaget ska. Alltså jag är på väg till Säffle och du är till Karesuando. Men överlag har vi haft så fruktansvärt roligt. Med varandra, med ämnet och med lyssnarna. I början var det så att vi gjorde ju någon form av, men vilka ämnen skulle vi kunna belysa då? Och sen hade vi kanske 10-15 ämnen. Så tänkte vi att efter det tar det ju slut. Det går inte att prata hur mycket som helst om det här. Men sen när vi började då med första ämnet, då insåg att vi hann ungefär 3%. Vi insåg att varje ämnet går att dela upp Vi tänkte oss på riktigt i början att vi har ju ett poddavsnitt om kriminalteknik. Då visste vi ju inte där och då att Anna Jinghede kan ju prata i 45 minuter om ett ytteröra.
Ja, men alltså, det är ju det som också är så härligt. För att den här tiden har ju också varit en tid för våran vänskap att etableras. Mm. Alltså vi har ju parallellt med att vi har lärt känna en poddbebis så har vi också lärt känna varandra.
Ja, och oss själva tror jag.
Ja, och oss själva. Och inte minst lärt oss mycket. Alltså jag måste säga att jag har lärt mig så otroligt mycket av dig. Och jag har lärt mig mycket om podd. Hur man gör podd. Mm. Jag har lärt mig mycket om mig själv som du sa. Och man lär sig också av att faktiskt ibland behöva läsa in sig på lite saker. Och belysa och prata om det.
Ja.
Och andra...
Ja, gud ja, alltså, så har det ju varit. Vi är ju ganska breda. Om man plussar ihop Jinghede och Ljungdahl tillsammans så har ju vi en ganska bred kunskapsbas över ett brett område.
Ja, det kan man nog säga.
Krim. Vi är ett bra radarpar när det kommer till krim. Men ändå, när man då ska prata en timme om någonting, då är det vild till så att man har suttit där och antingen researchat något helt nytt, men oftast tycker jag att det har varit ett stund av lucköppning.
Ja.
Att man liksom känner att man behöver ner och nörda ner sig lite till, vilket gör att jag blir ännu bredare.
Ja, och lite extra guldkant på den där lucköppningen har ju varit när man har fått öppna luckan under ett bord på ett hotellrum eller i... under två tjocka bäddmadrasser som är konstruerade som någon form av, jag vet inte,
just det, när jag byggde en koja på hotellrummet.
Bivack i hotell.
Ja.
Alltså det har ju varit så mycket såna där konstiga, alltså vi har poddat i så märkliga miljöer, ut, långt ut i skogen i ingenstans under.
Ja. Ja. Ja, men alltså ska vi ta en jävla skål för ibland har vi ju slitit röv. Ja. För att få till... Alltså, podden måste ut. Vi har på ett år på riktigt ställt in ett avsnitt. Ett enda avsnitt har vi ställt in på ett år. Och då har vi ändå... Jag har ju legat liksom på en flotte. Mitt på en älv och lajvat.
Ja.
Alltså, vi har ju verkligen... Det är som att så här, när jag ska packa, då är det mediciner, var är sonen och vad fan är poddutrustningen?
Och var är min mick?
Ja. Det är ju så. Det blir som en ny kroppsdel.
Ja, ja, märkligt. Ja.
Men kul. Så himla roligt. Jag tänkte så här, det här avsnittet, du planerade ju torsdagens fantastiska avsnitt om överhudar och allt annat äckel. Så jag har lagt lite krut här. Jag tänker så här, vi har ju fått in en jävla massa frågor. Igen. Det verkar aldrig ta slut.
Nej.
Jag har raderat några frågor. Till exempel, är ni tits or ass människor? Den frågan strök jag.
Vad
betyder det? Om du tycker bäst om tuttar eller rumpor, det är tydligen en fråga som behöver ställas. Vill du svara på den, Anna?
Nej, men jag
har raderat
den,
men jag kan ta...
Nej, men jag förstår den inte. Man har väl både och behöver både och. Och alltså gillar man både och. Va? Fattar ingenting.
Okej, okay, du undrar om poddaren undrar om du har tuttar eller rumpa.
Om jag ska...
Men Anna, så här dum i huvudet är inte du.
Jo, men
jag tar en klunk vin och bevittnar galenskapen.
Alltså det här. Nej, det var bra tycker jag,
alltså,
att den där utgick.
Jag vet inte, jag tror att vi släpper den.
Ja.
Yeah. Vi släpper den. Vi konstaterar att Anna Jinghede har tuttar och en rumpa.
Och jag tycker om både och. Varför ska jag välja mellan det? Jag förstår inte.
Nej, det verkar helt makabert.
Ja.
Att du ska hänga av en kroppsdel. Nej, vi går vidare. Nej. I alla fall, vi har fått in massa frågor. Och sen så har ju du och jag suttit oss ner och gnuggat våra geniknölar och funderat på... Vilka har varit våra moments? Vad är de starkaste? Och så kom vi fram till en lista med ungefär 40 saker.
Ja.
Men vi har enats om Jag tror att det blev 5 till slut. Mm. En klassisk veckans lista som kommer i slutet på avsnittet med våra starkaste minnesbilder. Så kan man säga.
Våra starkaste leveranser. Kan det vara det?
Nej, men det tror jag inte att, att vi kan bli beskyllda för i de här fallen.
Nej,
det är väl här vi är som svagast. Mm.
Ja.
Men det som vi kommer ihåg.
Precis.
Ska vi börja med frågorna som handlar lite om de som har varit på tema lära känna Lena och Anna?
Ja, men det kan
för det verkar göra. Ändå några vilja mer.
Ja, nej, men det är väl en trevlig introduktion till den här Q&A:n.
Vi kan börja, den första frågan är ju faktiskt, det är en bra början. Hur hamnar ni där ni är och vart är ni på väg?
Vi har väl i och för sig behandlat just den där frågan lite grann.
Mm.
Hur vi hamnade här. Men vart vi är på väg är ju svårare. Det är en svårare fråga att besvara tycker jag. För att det är lite så här också att ingå i projekt med Lena Ljungdahl innebär lite så här per default att man inte har en jävla aning om var man är på väg. Men det brukar bli jädrigt trevligt på destinationen, om man säger så.
Okej, okay. Du vet inte riktigt vad du ska packa i din beautybox.
Nej, lite så. Lite så är det.
Om det är snowracern
ja.
Eller tandpetan. Eller tennisracket.
Ja. Nej, men alltså, vi har väl liksom inget egentligt mål, inte uttalat så, utan vi är ju båda två ganska lustdrivna.
Lustdrivna, ja.
Vilket gör att vi tackar ja till roliga grejer och idéer kommer till oss. Och vi jobbar på ganska bred front ju. Med bok och med podd och med
ja,
lite så.
Men ja, vi trummar väl på så gällande podden har vi sagt att vi trummar på så länge som vi tycker att det är kul. Det är punkt ett.
Mm.
När vi inte tycker det är kul längre, då är det tack och adjös.
Ja, ja.
Punkt två är så länge som folk vill lyssna.
Mm.
Och vi har något vettigt att säga.
Ja, såklart.
Det är väl det.
Ja.
Och vad det leder oss, det har vi ingen aning om. Men vad vi är på väg, det kan vi väl säga, att vi har som absolut målbild att när fucking corona har släppt taget om oss tillräckligt, så är du och jag, inte bara du längre utan även jag, sugna på att göra ett riktigt göttigt, härligt live-event.
Ja, ja, ja.
Kanske
ja, ja.
I maj.
Ja, förhoppningsvis i maj. Alltså vi vet ju inte, men det är ju en målbild vi har i alla fall.
Där vi ska göra kriminalteknik på scenen, jag ska utsätta folk för spanövningar och så vidare.
Mm. Det kommer ju bli en
kanonkväll. I övrigt
kanon
så kör
kväll.
Vi på.
Ja, 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 ja.
Ja, det tror jag.
Ja. Nästa fråga då, rör lite formalia. Hur gamla vi är? Och om vi har barn?
Tackar, tackar. Jag är 43.
Och jag är... Ah, fan. Jag blir 45! Blir jag 45 nu om en månad typ?
Fan, det är nödslakt på dig snart.
Jösses, jag blir blåst på ett år känns det som. Jag tänkte
säga 44. Ju, vad är nyår?
Någonstans... De för nyårsafton.
De för nyårsafton.
Mm. Barn, ja vi har ju barn.
Det har vi.
Mm.
Det kan vi konstatera.
Ja, det kan vi.
Är Meta en gammal vän eller en ny bekantskap från Tjuv och polis? Var en fråga.
Mm.
För din skull en hyfsat ny bekantskap från Tjuv och polis.
Mm.
Hon har varit i din begreppsvärld innan.
Mm.
För min skull, jag lärde känna Meta när jag och Meta tillsammans var lärare på Polishögskolan i Sörentorp.
När var det?
2013 skulle jag säga.
Mm.
14 kanske. 13-14.
Så ni hade aldrig liksom hängt innan? Det var er första liksom...
Ingen aning. Jag såg hennes arbetsplats. Det var som ett lärarrum. Jag tror att vi var 6 lärare i samma rum. Och så var det en arbetsplats som såg ut som... Ja, som du kan tänka att Metas arbetsplats ser ut.
Som en brottsplats.
Ja. Ungefär så. Och sen så var det mycket frågor som jag ställde som ganska ny lärare. Och då var det många som svarade så här, men det får du ta med Meta när hon är tillbaka. Och de målade upp för mig en bild av Meta. Jag hade en ganska klar bild av den här människan. Och sen så kliver hon in och är något annat.
Ja.
Och då slog det, det var slint. Det var helt fel i mitt huvud. Mm. Men sen den dagen så känner ju jag och Meta varandra. Och sen så när Tjuv och polis redaktionen frågade... efter en open source person som är en skön lirare, då fanns det inga annat svar än Meta.
Nej, hon
och sen
känns
har vi ju,
ju
fått in henne i podden och ni har lärt känna varandra och sådär.
Så hon känns ju rätt kändes rätt given.
Så, på plats, ja.
Som på plats. Ja, hon är ju underbar Meta, verkligen. Vad har ni för laster i livet?
Oh, men Gud. Är laster negativt betingat?
Ja, det är det väl. Eller det kanske det inte är, i och för sig. Det kanske är liksom en någonting som man ägnar väldigt mycket tid och pengar åt, till exempel.
Ja.
Skulle det kunna vara.
Oj, ibland när jag flyttade sist, då radade jag upp alla svarta kängor jag hade. Och de gick från ytterdörren och så gick de längs dörrlisten vänstervarv genom hallen, in i gästrummet, ut ur gästrummet, kom tillbaka till hallen. Och då gjorde jag en liten så här note to self, köp inga fler svarta kängor, as in Dr. Martens och så vidare. Det har jag ju fortsatt med. Mm-hmm. Och då får vi nog klassa det som en last, va?
Det kan man absolut säga. Verkligen.
I övrigt så är det nog musik och produkter till mitt badrumsskåp.
Produkt. Du får det låta som att dina produkter är någon form av inredningsdetalj. Men med tanke på priset
de också
på dem så skulle man ju nästan kunna säga att det är det.
Ja. Bliv. Ett mindre land som bor i mitt badrumsskåp.
Ja, då kan jag rekommendera Bliv annars. Det kostar ungefär 18 kronor på ICA.
Morgondag i facet.
Ja.
Ja. Vad har du för laster,
Anna? Men alltså, jag kommer ju framstå som en... Ja, jag vet inte.
Får jag gissa? Snus?
Ja, jösses.
Jag har ju varit på resa med dig, då kommer ju du med en stock med snus.
Ja. Det, jag delar till och med upp så jag har både i handbagage och i det incheckade så att jag inte riskerar att stå utan.
Ja, där vi ändå har mediciner.
Ja.
Man splittar på det. Snus, har du någon mer laster? Ja, det är ju all form av nörderi, krimnörderi, studier. Men det är ingen last. Det är ju för att du är professionell. Men då vet jag inte mer. Kaffe.
Ja, kaffe är ju... Jag är ju svårt beroende av kaffe. Jag vet inte om jag har så mycket... Alltså, jag är ju... Jag skulle nog kunna säga att projekt är lite av en last jag har. Och det i kombination med en total oförmåga att säga nej till saker. Det, om man nu kan betrakta det som en last. Jag har väldigt mycket...
Det tror jag. I ditt fall får vi nog göra
det. Väldigt mycket projekt samtidigt, varav hälften kanske inte egentligen tilltalar mig supermycket. Men som jag en gång i tiden haft svårt att säga nej till.
Ja.
Lite så.
Ja.
Nej, men jag tror inte jag har så mycket annat. Alltså, jo, en sak är ju att jag tittar ju på tennis på tv. Allt som... Alla turneringar tittar jag på. Jag prenumererar på typ 4 olika tenniskanaler. Sådär.
Kan du inte bara spela in en match och sen köra den runt? För det är inte så jävla mycket variation.
Men Lena, du fattar ju ingenting.
Martina Hingis.
Ja, jo, men hon var ju jättebra när det begav sig för 30 år sedan. Något.
För inte tala om Navratilova.
Nej, men tennis lägger jag en del tid och pengar på. Lena, det är någon som önskar tips på klassisk musik för ett ovant öra.
Jag tror inte att vi ska göra musikrunden här, men jag kan ju tipsa om att vissa av mina spellister på Spotify gör jag faktiskt publika, för det här har ju varit en grej innan att folk frågar.
Fast vänta nu, jag har ju hört vad som pågår i dina lurar.
Ja, men det är inte för ovana öron.
Nej, jag menar det. Jag hoppas att du har liksom varit hänsynstagande här nu och på något sätt delat upp i nybörjarlista och sen någon för avancerade
lyssnare.
Ibland
är det lite roligt när du och jag möts på stan och jag tar mina hörlurar och sätter på dina öron och då ser jag bara hur dina ögon rullar bak så det bara blir vitt.
Nej, men alltså jag blir nästan lite illamående.
Sök på mitt namn. Sök på mitt namn, Lena Ljungdahl på Spotify. Så finns det några spellistor som jag har delat med mig av där. Jag kan börja där.
Tror du för övrigt, om man inte har lyssnat så mycket på klassisk musik, som jag själv till exempel. Skulle man kunna lära sig och uppskatta det då? Alltså, jag har aldrig förhållit mig till klassisk musik som något som jag gillar, liksom. Men finns det...
Nej. Ja, men det tror jag. Mm. Det tror jag faktiskt. Och faktiskt så dyker klassisk musik upp ibland när de forskar och gör studier på hur man ska liksom försätta bästa, till exempel studiemusik.
Mm-hmm.
Ungar idag tror ju att jag lyssnar på någon skön rap för att jag gillar det. Det får mig att må bra.
Ilskna stråkar är bättre, menar du?
Vad har vi här då? Varför är ni så jävla bäst? Kräver en detaljerad...
Är det klärung?
Vad fan står det? Är det klärung? Är det tyska? Det måste det vara. Förklaring kanske?
Ja, det är så jag tolkar det. Varför är ni så jävla bäst? Oj, det var, för det första får vi ju tacka för komplimangen då. Det var ju väldigt hedersamt faktiskt. Mm. Men jag vet inte hur man ska tolka frågan lite grann. Kanske handlar det om att man gillar vårt sätt att berätta om saker och sprida kunskap och kommunicera med varandra, jag vet inte.
Den vanligaste och framförallt den finaste komplimangen som vi har fått, den som har liksom gällt över tid, som jag tycker att jag har tagit till mig, det är ju att folk uppskattar att vi blandar fakta, eller att de lär sig någonting. Att vi kan ner i kanske ämnen som borde vara djupa och tunga och liksom väcka affekt. Men att vi lyckas, för det har jag läst nu framförallt efter gårdagens avsnitt, att vi lyckas balansera det tunga och göra det på en nivå som att man orkar ta in det, men ändå inte kliva över och tramsa bort det. Nej. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är en återkommande feedback. Allvar slash humor, men alltid med rätt...
Ja, jag fattar.
Jag har svårt att sätta ord på det, men det tar jag till mig. Det blir jag väldigt glad för det är precis där vi vill ligga.
Ja, och det är ju faktiskt... Det kan ju vara en ganska svår balansgång det där. Jag tror att många duckar för de här svåra frågorna i poddformatet. Just för att det kan liksom komma ut fel, eller tolkas fel, eller... Så det blir lite speciellt när man inte ser ansiktsuttryck på den som för ut ett budskap om någonting. Men jag tycker också att vi lyckas bra med det. Och det är jättebra eftersom vi gärna vill belysa även de här lite svårare ämnena. Men en annan sak som jag också tänker på, det är att jag tror att om man lyssnar på oss och följer oss i sociala medier och kanske Tjuv och polis och sådär, så kommer man efter en stund också tänka att det vi ser här, det är liksom äkta. Det finns så jädra mycket där ute i liksom sociala mediedjungeln och i alla möjliga olika forum. Människor som liksom bjussar på en del av sig själva som egentligen inte är äkta. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Jag tror att vi är ganska uppriktiga. Och ärliga, alltså man får både det goda och det onda, höll jag på att säga.
Ja, men så är det nog. Och sen så tror jag att vi har ett ganska stort... Kan det vara så att vi får gehör? Vi har ett ganska stort mod. Eller så här, vi står rätt tryggt i vår kunskap. Den går inte att ifrågasätta, tror jag. För att vi pratar bara om sånt som vi kan. Och så ger vi fan i det vi inte kan. Men det vi kan, där står vi ganska tryggt. Vilket gör att man kanske som lyssnare känner att jag tror på det jag hör och vila lite. Det var någon som skrev igår att jag tycker ibland att de pratar om läskiga saker. Men jag fortsätter lyssna för att jag känner mig så pass trygg att de kommer hålla sig på rätt
Gud,
sida.
Gud, fint sagt. Alltså.
Det är ju fint.
Ja, otroligt fint.
Det tar man till sig.
Ja, verkligen.
Vad finner du pepp och ork att fortsätta det enorma arbetet? Har du alltid pepp och ork, Anna?
Nej, jag ska villigt erkänna att det finns eller har funnits dagar när jag känner så här, åh gud, precis när jag liksom har satt ner rumpan i soffan efter 12 timmars arbetsdag krypandes på alla fyra i en blodig, jag vet inte, sörja. Nej, ja. Men så här, du vet, man äter lunch 6:30 på kvällen. Sådana dagar har ju passerat under poddens historia. Men jag kan ärligt säga att jag vet inte ens om det är någon gång som det har hänt att jag har känt när vi väl har satt igång och börjat sända att jag inte har varit sugen eller tyckt det har varit kul. Det är för att det är ju glädjen som driver en. Det måste jag säga.
Jag håller med. Det har ju varit dagar som har varit helt fel att podda på. Vi har ju faktiskt, i ärlighetens namn, har vi ju kunnat liksom, vi kopplar ju oftast upp oss på FaceTime och så sitter vi och småsnackar, men det är inte många minuter innan vi drar igång för att vi har egentligen inte tid.
Nej.
Till det. Vi har WhatsAppat lite under dagen, men ibland har det varit så här typ att du eller jag har typ gråtit. Alltså vi har ju ibland varit så där där vi ser på andra så här, okej, ska vi verkligen göra det här idag? Och då är det så här, ja. Nu kör vi för fan. Och då gör jag en liknelse. För ibland har jag varit, hela kroppen är trasig, hela själen är trasig, när jag går iväg och ska ta en dansklass, ballett eller contemporary, du vet, när man, varenda cell i kroppen skriker don't do it, ligg kvar i soffan och tyck synd om dig själv. Men när man väl börjar, det finns några saker, och det är till exempel podda med dig, dansa och några andra saker till, man bara så här, det gav alltid energi. Vilket läge jag började på, så gav det energi.
Jag håller helt med dig. Verkligen.
Det är fint.
Ja,
det
är mycket. Fint.
Good for us.
Yes. Vad är för drömsamarbete för podden, undrar någon här?
Alltså jag har ju en våt dröm.
Aha.
Tänk om vi skulle bli sponsrade av typ en hudvårdsgrej. Nu, hear me out nu. Hear me out nu. Dels för, av egen grej, för att jag skulle kunna prata i 3 veckor om det.
Ja.
Men det hade också varit så orimligt roligt att sätta 5 små duttelidutt, en liten pad, en liten dutt, och sen så bara så här, nu kör du det här Anna en vecka och sen ska du prata nästa torsdag om vad det har gjort för dig. Alltså jag hade skrattat med harmynt, ursäkta uttrycket.
Vad en pad och en duttelidutt hade gjort för min hy.
Som du inte hade använt dem i din kriminaltekniska.
Som inte bliv kan göra, menar du?
Nej, det hade varit väldigt, väldigt roligt. Väldigt roligt om vi hade... Om du liksom under några veckors tid hade blivit tvungen att prova någonting. Och att se dig med all ditt motstånd erkänna någonting. Det hade suttit så jävla hårt inne. Jag hade suttit med en skål med popcorn och bara tittat på.
Alltså jag skulle känna mig som en försökskanin, tror jag.
Du hade varit en försökskanin, Anna.
Men vet du att det finns ett tillfälle när jag, då jag ofta ljuger. Och det är när jag går till min lokala make-up-butik för att köpa mig en liten concealer eller vad det nu kan vara som jag behöver.
Är det Ica?
Det är ofta Ica Maxi faktiskt. Men, ja, men ja. Nu sist så var det på en annan lite större sån här sminkkedja. Och när jag har gjort det de sista gångerna, bland annat så gjorde jag det när vi skulle till Lysekil, för då ville jag köpa en sån här, har jag lärt mig nu, primer heter det, som man har innan man lägger foundation, så det ska sitta lite bättre.
Hence the name.
Ja, och sen vill jag ha något bra puder, eftersom jag har ju lite problem med att bli blank i ansiktet när jag blir varm.
Ja.
Men då varje gång när jag är där, och då har jag märkt att det finns ett samband mellan storleken på inköp och hur många gratisprodukter man får i kassan sen. Och då får jag alltid så här, du skickar jag med dig den här anti-age formula B2-krämen. Den är jättefin. Har du provat den? Jaha, vilken är det du har? Nej, den där har jag inte provat. Och sen här
de får... kasta ner vilken jävla skit som helst. De bara, vi kastar ner aceton. Har du provat det en gång? Nej.
Ja, och det värsta är när de frågar så här, vad använder du för dagkräm? Det där... Jag vet allt att inte vad den heter. Kan det vara någon Lancôme? Eller?
Nej.
Ja.
Svaret på alla deras frågor är ju fenial.
Ja, det är inget fel på fenial.
I håret, i facet, i muffen, under fötterna.
Ja, men det, alltså det är ju faktiskt ganska kul att säga, för jag har tänkt på det här en del. Jag tittar ju då hemma liksom på fördelningen på shampoo och balsam och sådär. Det är ändå fascinerande att en kvinna oftare liksom behöver 7 olika hår, liksom schampon och det är masker och inpackningar, medans liksom en man kan ju ha samma i håret som man har till bilrengöring.
Fast det har ingenting med behöver att göra. Vi är ju så ofantligt mycket snyggare än dem.
Ja, är det därför?
Luktar godare. Mm. Nej, men
ja, jag fattar.
It's a choice.
Okej. Okay. Mm. Kan du utlova att du kommer berätta om din hudvårdsrutin i poddsammanhang?
Alltså den där frågan har ju förekommit ganska många gånger. Jag känns som att jag har duckat den i ett år. Det känns lite, varför jag duckar den tror jag, nu ska jag vara helt ärlig, det är att det känns lite, alltså skulle jag typ gå ut på mitt Instagram och göra en liten story om en hudvårdsrutin, även om jag tar det på fullaste allvar, så känns det som att om det är någon som tittar på det då som inte har hört podden, det känns som att jag blir lite placerad i ett fack där jag inte vill vara. Är du med på vad jag menar?
Ja,
vilket kanske är tramsigt i sig.
Ja. Men lägg bara något litet vitt krispigt filter på hela skiten.
Ett sånt där filter som vi pratade om häromdagen. Ja, det ser ut som om någon har lagt en spermasats på hela skärmen. Ja. Jag vet inte riktigt. Kanske i den här Facebookgruppen. Ja. Där är den ändå lite gruppen. De vet ju redan vad det är.
Låt oss bara summera det hela som att det finns en tid och en plats för allt. Så även Lena exakt. Ljungdahls hudvårdsrutin.
Jag ska finna den till slut.
Okej Lena, vi har också fått lite frågor rörande tjuv och polis.
Det känns ju som att vi inte kan avslöja. Vi har ju bara kommit till avsnitt 2.
Ja, men vi kan ju naturligtvis inte avslöja någonting om vad som händer och vem som eventuellt vinner och så. Men en fråga som vi har fått flera gånger, det är om du och jag hade kommit undan med att begå ett grövre brott, som till exempel en grov stöld. Tror du det?
Ja.
Vad tror du skiljer oss då från amatörtjuvarna då?
Eller? Vi är smarta.
Ja.
Sa jag precis det där? Nej, dels det här tror jag. Det är många som är så roliga över tjuvarna i Tjuv och polis, att de är så jävla korkade. Men jag skulle bara åberopa det jag har tjatat om sen dag ett. Där stressen går in så försvinner syret ifrån talloben och man blir dum i huvudet. Och de här kära människorna, till exempel hon Maddy, som är som ett asplöv. Hon är ansatt av en hård stress hela tiden. Så att hon överhuvudtaget kan använda kniv och gaffel är ju ett mirakel. Det är inte så lätt att vara klok. Och därför tror jag att vi hade lyckats, för att jag tror inte du och jag hade varit så himla ansatt av stress. Dels det. Dels med din kompetens om vilka spår en människa avlämnar enligt Locards princip.
Ja, men jag säger så här, det hade inte funnits ett enda jävla, varken öron eller läppavtryck på brottsplatsen i alla fall.
Nej. Och jag hade också trängt in i folks huvuden och tryckt spår åt massa olika håll som de får ägna tid och energi på. Så jag tror faktiskt det.
Jo, men alltså jag tror att vi hade nog kunnat bjuda på ganska stor utmaning i alla fall. Det tror jag. Sen är ju vi också människor och mänskliga. Och ja, det är ju väldigt speciellt att göra den här grejen. Alltså. Jag hyser ganska stor beundran för de här som utsätter sig. Som aldrig liksom har varit inne i den där branschen. Och inte heller har polisiär erfarenhet. För det kan man ju liksom bli hjälpt av.
Det är lite kamikaze-projekt. Ja, det är det, helt klart.
Men du, vad vinner man i tjuv och polis? Har vi berättat det?
Jag vet faktiskt inte i säsong 2. Men i säsong 1 var det väl 25 000. Och sen så lite skatt på det. Jag vet inte om det har ändrats.
Nej, jag vet faktiskt inte heller. Jag tror inte heller man har pratat om det i serien än. Nej. Men som sagt, det är bara andra episoden som har sänts. Så att det kanske kommer. Och en annan fråga är det här kring husrannsakan. Hur äkta en husrannsakan är.
Mm, och det här äktheten diskuteras ju ibland nu kring tjuv och polis.
Mm.
Alltså, ja. Så här är det att när man signar upp sig för att vara tjuv i ett underhållningsprogram på SVT, mm, då avsäger de ju sig också en hel... De får ju såklart godkänna att man får gå in i deras hem, lyssna på deras telefon, och så vidare och så vidare.
Mm.
I alla fall gör masstömningen på dem.
Mm.
Annars så går det ju inte att påvisa på TV hur svensk polis jobbar, och det var ju hela målet med tjuv och polis.
Mm.
Så att de vet ju att det åtminstone... är tänkbart att polisen kommer göra en husrannsakan hemma,
mm,
hos dem.
Mm.
Däremot vet de ju inte var och när och hur och av vem och så vidare. Men självklart så vet de ju om att det möjligtvis skulle kunna hända,
mm,
i och med att de är med i det här programmet.
Men en sak som jag ändå skulle kunna säga, det är ju att jag har varit inne och läst lite när Smarta klubben har haft årsmöte på Flashback. Angående,
ja,
angående tjuv och polis.
Ja.
Alltså det är så roligt att följa hur snacket går där inne.
Ja.
Men en grej som återkommer, det är ju det här, det är så tydligt att det är riggat till polisernas fördel, att det är klart att de har gjort det lätt för snutarna som inte ska stå där.
Hell no.
Ja, nej, precis. Det kan jag jävlar i mig dementera, att det har inte, vi har inte fått ett smack gratis.
Nej, det har vi inte fått. Och det som produktionen säger, varför den här produktionen är så dyr, dels för att det är så himla många kamerateam som ska försöka filma allting men ändå inte synas.
Mm.
Men framförallt så har ju producenten Helena, hon har ju svettats förmodligen mellan skinkorna från dag ett, för de vet ju inte vad som ska hända.
Nej.
Alltså de följer ju utvecklingen, de vet ju, självklart har ju tjuvarna fått riktlinjer. De kan ju, mm, inte gå under jord dag ett eller dra, nej, till en annan, ett annat län. Så de har ju riktlinjer i alla fall och saker de ska göra.
Mm.
Men de har ju bara fått följa med och se vad händer.
Mm.
Så de vet ju inte vad vi hittar. Och vi har fan inte fått en enda skitpryl gratis. Det ska, nej, vi säga.
Och dessutom så är det ju så att vi kan ju inte använda alls så många metoder och tekniker och taktiska principer som vi gör i verkligheten. Så vi är ju också ganska begränsade på ett sätt. Så vi, mm, får ju verkligen använda våran erfarenhet för att försöka lösa många, mm, olika typer av situationer. Och jobba tajt tillsammans.
Sen ska vi också säga att de flesta grova brotten, om en stöld på vad var det, 60 miljoner skulle hända, det är inget brott man löser på 2 veckor. Det kan vi väl klara med.
Man löser inte på 8 avsnitt.
Nej, det gör man inte. Nej, vi har inte fått något gratis. Det kan, nej, jag säga. Det är inte riggat, det är inte placerat. Och så var någon idiot som skrev, ja, men vadå, de kan ju bara begära ut Sveriges televisionskameror. Alltså kamerorna som de filmade med för att göra TV. Nej, det kunde vi inte.
Nej, vi har ju... Alltså, båda sidor har ju en ganska diger lista med regler.
Mm.
Både tjuvarna men även poliserna. Alltså vad vi får göra kontra inte får göra. Så att,
ja, mest inte får göra skulle, mm, jag säga. Mm. Vad är de där reglerna?
Mm.
Sen kommer en fråga till dig, Anna. Uh-huh. För den här frågan kan inte jag svara på.
Nej.
Vilken svensk polisserie är mest realistisk eftersom jag inte tittar på TV?
Ja, men det är en lätt fråga. Det är ingen, mm-hmm, svensk polisserie som är mest realistisk.
Nej.
Nej. Jag tycker vi kan gå vidare, ingen, helt enkelt.
Vi kan gå vidare. Möjligtvis tjuv och polis då?
Ja, men faktiskt. Ja, då har du rätt i.
Den är väl i alla fall mest realistisk då?
Ja, det är den.
Mm. Vad var det roligaste med att filma tjuv och polis?
Oj, det var ju så mycket tycker jag. Dels så, jag tycker det har varit superkul att få lära sig TV. Hur man gör TV. Hur man gör en TV-produktion. Och lära, mm, känna alla poliserna och produktionsfolk. Alltså det har ju bara varit så roligt. Jag kan inte välja ut en specifik sak. Kan du det?
Nej. Alltså jag skulle ju ljuga som en person som har varit ifrån det polisiära några år.
Mm.
Jag tyckte att det var vansinnigt roligt att kastas in rätt in, mm, i en brinnande polisutredning och få kicka igång, mm, utredningsspaningsledningshjärnan igen.
Mm.
Nu spanade ju jag inte så mycket i år, utan jag var ju mer spaningsledare. Men det var ju väldigt, väldigt roligt. Och sen så som du säger, bara vara med om den här cirkusen. Det är ju en... Det är en ynnest att få se det från det hållet. Däremot så kan man ju aldrig mer se på tv utan att tänka på ett visst sätt.
Ja, men lite så är det ju. Men jag, jag håller verkligen med dig. Jag tror att alla, i alla fall på polissidan, upplevde att så fort man alltså, drog igång spelet och man hade kommit in lite grann i förutsättningarna och uppgiften eller uppdraget, då var det många som glömde bort att det var en lek.
Mm, ja.
Alltså det var som att kliva tillbaka in i tjänst nästan.
Mm. Och sen tycker jag att det är fascinerande, vi som var med i det här från i alla fall från polishåll, samma sekund som kamerorna stängs av, då åker vi hem och återgår till normala. Då finns ju inte 20 polis längre.
Nej, det är
Nej, men förstår du, det är ju som att det aldrig har hänt.
Ja.
För det är ingen stor... Alltså, nu kanske låter konstigt, men för tjuvarna blir det en så stor grej. Det verkar bli en så stor identitet. Att från och med nu är jag liksom... Jag är tjuven som var med där och då.
Mm, jag håller med.
Det liksom blir en del av identitet för allt och evigt. Medan för vi sen, när kameran stängs av, då är tjuv och polis, det var en grej där och då. Mm. Och nu återgår jag till att göra ungefär samma sak hela tiden.
Just det.
Det är ingen stor skillnad för oss. De är inte tjuvar hela tiden. Så det blir en sån himla... Jag tror att det blir lite identitetskris när kameran stängs av.
Men dels det, sen tror jag att de flesta som är med på polissidan har ju också jobbat med ganska så här uppmärksammade ärenden.
Ja.
Har varit med på tv och i olika mediala sammanhang ganska mycket tidigare. Så det är liksom inte heller nyhetens behag
riktigt. Det är en jättegrej.
Nej, det är det faktiskt inte.
Nej.
Men det är kul.
Nej, men det är... Roligt.
Mm. Men du, den här offentligheten då, som vi väl ändå någonstans har fått tack vare Tjuv och polis och i någon mån tack vare podden. Mm. Det är en av våra lyssnare som undrar hur den kan påverka våran yrkesroll.
Jag kan säga så här att hade jag varit aktiv spanare fortfarande, när de ringde och kastade mig till första säsongen, då hade jag inte varit spanare på några år. Då hade jag ju med 1000% säkert tackat nej, för det är helt otänkbart att man som spanare syns på bästa sändningstid på SVT.
Mm.
Men i och med att jag har klivit ur den rollen och inte kommer gå tillbaka till den rollen i genren att lösa de grovaste brotten i Sverige. Jag spanar fortfarande, men det är liksom i en annan gebit. Så för mig påverkar det inte min yrkesroll. Tvärtom skulle jag säga, i och med att vi har med Tjuv och polis, i och med podden, boken och så vidare, så får jag fler kontaktytor i och med att jag föreläser ganska mycket. Så jag hamnar bara i fler och fler intressanta sammanhang. Miljöer och sammanhang som jag tackar för att få möjligheten att sprida kunskapen till fler. Jag har ju ägnat ganska stor del av nu hösten till kvinnojourerna, och de har ju plockat upp mig via alla de här offentliga grejerna. Så att jag är ganska glad åt att jag har lyckats göra den mentala resan från att vara helt inkognito till att faktiskt vara ganska bjussig i offentligheten. Men det ger mig chansen att kunna föreläsa på fler ställen, och det är jag glad för.
Och jag har alltid resonerat lite på samma sätt när det har gällt offentliga framträdanden. Att jag har varit ganska noga med att det ska fylla något slags syfte. Liksom.
Mm.
Och kanske någon må ge mig en plattform för att bedriva eller så här, torgföra frågor och delar som jag kan som är samhällsviktiga, helt enkelt. Och i mitt fall är det ju våldsfrågor som såklart ligger mig allra närmast om hjärtat. Men i övrigt, alltså jag har ju en annan utgångspunkt rent yrkesmässigt. Alltså jag jobbar ju inte som spanare utan som kriminaltekniker. Så jag behöver ju liksom inte vara inkognito på samma sätt. Och jag upplever att många tycker... Alltså polisen har ju gått från att vara ganska sluten och inte alls egentligen uppskatta så mycket offentlighet. Om man säger så, eller så här... alltså, medarbetare härjar runt i olika offentliga sammanhang.
Alltså, när jag började som polis, då fanns ju inte polisen någonstans.
Nej.
Inga social, ingenting. Nej. Det var ju verkligen skammen att göra det. Nu har ju polisen egna poddar.
Ja, alltså det har ju hänt jättemycket på bara sista 5-10 åren. Och jag upplever att väldigt många liksom från allmänheten upplever det som något positivt. Att dels är intressant att få ta del av hur en kriminaltekniker då i mitt fall jobbar, men också att det kan vara ganska så här trygghets- och förtroendeskapande ju.
Ja, men är inte insyn en hygienfaktor i ett rättssamhälle?
Verkligen. Verkligen.
Alltså, om man inte går ut med information om hur saker och ting är, hur det går till och så vidare, då kommer folk ändå fylla i de här luckorna med spöken och konspirationsteorier, och så blir det fan hallabaloo på Flashback istället.
Ja, och alla, alla som är ute i det offentliga, eller alla, men de flesta är ju väl medvetna om att vissa saker kan vi inte prata om och ska inte prata om. Nej. Och det vi kan prata om är ju sån information som man kan få elsewhere, liksom. Du kan ju läsa en förundersökning eller googla. Ja, du får
informationen. Tycker så här, så länge vi har mandat att prata om saker, vi pratar bara om det vi kan, och så länge vi har mandat att prata om det. Jag menar, kära rikspolischefen har varit med i vår podd för att han tycker att den är bra. Vad bättre kvalitet än så kan man inte få.
Nej.
Då fortsätter vi med det.
Ja.
Men vet du vad, Anna?
Mm.
Nu har vi ett problem.
Mm.
Problemet är att vi har en jävla massa fler frågor som handlar om krim.
Mm.
Men vi kommer inte hinna med dem. För att vi har ju... du och jag, vi har en best of-lista som vi vill köra. Men framförallt, för att lära känna oss lite, lite mer på djupet, så har ju jag intervjuat en person som jag har spanat med i många år.
Mm.
Och du har intervjuat en person som kan beskriva dig som kriminaltekniker.
Just det.
Så att jag tycker faktiskt att vi prioriterar det här avsnittet, och sen kör vi en till Q&A med alla era frågor om krim vid ett senare tillfälle.
Jag tycker det låter
bra. Så vi börjar med att lyssna på: hur är Anna egentligen som kriminaltekniker?
Magnus?
Hej Magnus! Det är Anna, din partner in crime i Tjuv och polis.
Hepp på dig, Anna.
Hej. Hur är läget? Det är bra. Är det bra med dig också?
Jättebra. Sluta jobbet. Det är fredag.
Skönt.
Bättre kan det inte bli.
Nej. Du, får jag ställa några frågor till dig?
Ja, om de inte blir allt för personliga så går det bra.
Vi får väl se. Men du, hur är det egentligen att jobba med mig? Hur är jag som kriminaltekniker, tycker du?
Ja, vi har ju aldrig jobbat på riktigt ihop. Vi har jobbat i tv-serien Tjuv och polis har jobbat. Och där jobbar vi ju ganska mycket ihop i alla fall. Det var ju 17 dagar gånger 2, tror jag. Ja, vad ska jag säga då? Jag tycker att du är kunnig. Jag tycker att du är eftertänksam. Och uthållig.
Åh, gud, vilka fina ord, Magnus.
Ja, men det tycker jag faktiskt du är. På riktigt.
Vad glad jag blir. Men du, om du skulle säga några egenskaper som är liksom typiska jag då? Är det några andra eller? Är det de du sa, kanske?
Nej, ja, de är ju också. Men jag tycker också att du är... en multitask person. Du är ju helt otrolig. Jag förstår ju inte vad du har för klocka. Min klocka går bara 24 timmar om dygnet, men din klocka verkar gå hur många timmar som helst. Jag hinner ju inte med hälften av vad du gör, så det är knappt, inte ens det. Så det är väl multitasking personifierad. Det är du, Anna.
Ja, men det kan jag nog hålla med om. Ja.
Och sen så glad.
Mm.
Du är en glad prick. För det mesta.
Ja.
Sen så tycker jag att du är ödmjuk mot andra människor. Inte jag vet bäst, utan det finns alltid en möjlighet att lära sig något nytt.
Åh.
Det tycker jag är jätteviktigt. Så det, ja.
Vad fint. Vad glad jag blir att du säger så fina saker om mig.
Ja, det är därför du är så fin. Annars skulle jag inte säga det.
Nej, tack. Du, har du någon rolig anekdot från vårat gemensamma äventyr eller så som du kan komma på?
Ja, inte direkt. Det är ju några såna här som var i tv-serien med
Bloopers.
Sand i ögonen och lite såna här saker. Men det som jag tycker är mest roligt av allt, det var att någon beställde en tujahäck hemma. Och sen drog man och spelade i en film. Och så stod det en stackars man där hemma med, jag vet inte hur många hundra planter det var, men det var en hel del som skulle ner i jorden. Det tyckte jag var skitkul faktiskt.
Ja, det är ju lite typiskt mig också kanske, att ibland så går det för fort liksom. Att jag så här jobbar på, liksom bockar av på listan utan att kanske riktigt ha tänkt igenom det hela, så att säga.
Ja, så kan jag tänka mig. Att det blir liksom en dubbelbokning ibland.
Jag beställde ju alltså då 30-40 meter tuja häxplantor. Så vältajmat så att jag själv var borta när plantorna skulle komma. Och jag sa till min man att de skulle komma veckan efter. Så att när de väl stod här hemma så fanns det inte ens ett hål i marken att sätta ner dem i.
Precis, och så var det väl att visste att de måste ner inom ett dygn, eller var det inte så där liksom att de kan inte stå där och torka.
Nej, precis.
Men det tycker jag är kul. Sen är det mycket annat också, jag skulle kunna berätta många saker.
Jag tror det räcker så, Magnus.
Jag tror det räcker så, ja. Det är jättebra.
Vad snällt, tack. Jaha.
Ja, det där var ju inte så otippat, Anna, att vi skulle få höra att du var en proffsig och härlig kriminaltekniker.
Nej, men det är ju smickrande. Magnus är ju en person som jag verkligen ser upp till. Som människa och som kriminaltekniker. Vad glad jag blev.
Jag lärde känna Magnus i Tjuv och Polis första säsongen. Jag kallade honom ju ögonblickligen för Grissom.
Ja, han är ju Grissom.
Han är, ta mig fan i mig, Grissom. Ja, men roligt.
Ja.
Och nu ska vi höra på
en annan Tjuv och Polis-profil.
Daniel. Daniel och jag har jobbat ihop sedan 2000. Herregud. 2002 kom jag till Skärholmens polisstation och då jobbade Daniel där. Sen har vi följt varandra och vi har spanat många år tillsammans. Vi ska höra vad han har att säga om mig som spännande spanare.
Hej!
Hej! Kära spankollega från Tjuv och Polis.
Ja, men detsamma. Utan oss hade det aldrig gått.
Vi vet ju inte om du gör det ändå. Men du och jag har ju jobbat ihop. Du är den jag har jobbat längst ihop med av alla poliskollegor jag har haft. Hur känns det?
Ja, det känns som en ära att jag fått göra det bara.
Ära och också kanske djupt traumatiserande.
Ja. Mina psykologräkningar är ouppnåeliga.
Ja. Du, om du skulle definiera mig, vi har lite så här, vi har ettårskalas och vi har försöker presentera vilka vi är och sådär. Och det känns jobbigt jag själv, så jag tänker, kan du beskriva mig hur jag var som spanare?
Ja, men absolut. Jag kan ju börja med att gratulera dig på ettårsdagen då.
Tackar.
En mycket offensiv spanare. Alltså, när man ser bilder på, när man söker spanare och sådär, så är det ju alltid liksom i en bil med en kamera med långt objektiv, man sitter långt bort. Du är absolut inte den, utan du var ju alltid liksom längst fram och mitt i där det hände. Gärna liksom lite längre än vad någon trodde att man kunde komma.
Ja.
Så skulle jag väl säga.
Ja.
Och sen så, ja, men, lösningsfokuserad i. Men det blir lätt så här, ja, men, nej, det här går inte att klara för det är omöjligt. Ja, men du hade så här, ja, men, vi kan alltid göra så här. Alltså, försöka hitta en annan lösning.
Mm.
Och det gav jag aldrig upp. Alltså, i försök.
Nej. Så. Jag kanske ibland har kallats envis i mitt liv.
Ja, men det är väl, det kanske har nämnts någon gång i ditt liv.
Ja, men roligt.
Så, det skulle jag väl säga är de typiska egenskaperna. Eller så, hur du var som spanare.
Ja. Jag får nog hålla med där. Alltså, ja. Jag ser mig nog som en sån person som låg ganska långt fram.
Och kanske det av ren fallenhet, men sen så är det lite lättare för vissa än för andra att göra såna närspaningsinsatser. Det är ju aldrig någon som har trott att jag har varit polis, inte ens när jag har visat mitt lägg.
Nej, och där har jag väl haft lite samma också. Att ja. Kanske inte riktigt heller haft den typiska bilden av en polis.
Nej.
Men,
är du en lömsk jävel?
Ja, men jag försöker så gott jag kan. Nej, men ja. Sen var det ju grym på att köra bil. Eller, då har du väl säkert inte tappat, men man kör kanske inte bil på samma sätt. Så. Men det var ju ändå liksom den här fotspaningen, att vara ute och gå, som var liksom verkligen den starka sidan.
Ja, sen, ja vad jag roligt.
Märkte dig.
Ja. Har du någon anekdot, något du minns?
Ja, det har jag faktiskt. Två grejer som är lite så här typiska för dig. En gång så var vi ute E4:an söderut, var väl säkert vi skulle jaga kapp någon. Gick väl hejdlöst fort, eller inte för fort såklart. Så plötsligt började låta någonting i din bil. Och, ja, du vet inte vad det är, men meddelar ju på radion. Ja, men jag måste stanna till och kolla här.
Ja.
Men precis innan du ska göra det här så kör du om någon polsk långtradarchaufför, slänger in vid sidan av vägen och tittar under bilen. Bara, jag vet inte vad det är, och sparkar och slår eller någonting. Och in i bilen, fortsätter igen. Kör om samma långtradarchaufför en gång till. Stannar till och rycker och drar. Nej, ingenting. Och en gång till, så är det som tredje gången du har passerat förbi den här långtradarchauffören, då ser du att det är någon plastbit där under. Börjar rycka och dra i den där. Samtidigt kommer ju långtradarchauffören för vad blir det, tredje eller fjärde gången. Parkera. Men hon behöver nog hjälp. Du rycker bort den där och skickar ut den i skogen någonstans.
Ja.
In i bilen och drar iväg. Liksom.
Ja.
Och tänker, vad tänker den här lastbilschauffören när han såg? Någonting skumt. Men det är lite talar för, alltså, du ger ju inte upp.
Nej.
Du är inte så här, ah, det går inte, jag stannar, jag åker hem. Utan det var ju liksom framåt.
Ja.
Tills det var löst liksom.
Ja, det är så man måste jobba.
Ja, men,
livet kastar på en skit hela tiden. Ja.
Ja. Sen en annan kopplats till de polska långtradarkontörer, så var det också att man hade ställt upp någon långtradare. Tror var kring Ikea eller något sånt där. Men det stod ju bara lastbilar, så komma in med någon vanlig bil och ställa sig och spana. Men vi var väl ganska överens, nej, det går inte. Och han skulle ha något knark med sig, så det vore ju bra att vara där. Liksom.
Ja.
Så plötsligt, så liksom långt ifrån, så ser vi det dyker upp någon liten snärta där med visande av mage och grejer. Liksom. Vad är det här? Ja, då var det ju du som hade snärtat till dig. Liksom. Kan jag bli en långtradarchaufför? Nej, kanske inte.
Kan jag bli en snärta?
Ja, men kan jag bli en snärta? Ja, men det kan jag nog bli. Så du liksom struttar in där, slår ner på en gräsmatta. Lastbilschaufförerna ser dig ju. Det är inte så att du är liksom osynlig, utan snarare tvärtom.
Ja.
Men polis, nej, knappast liksom. Och det är lite så som jag tycker du var så spanare liksom.
Ja.
Alltså, du kunde dyka upp på en bilverkstad eller på en fotbollsmatch eller liksom vad som helst och passade in där. Kanske inte att du såg ut som en verkstadsmekaniker eller som en fotbollssupporter, men du togs aldrig för polis liksom.
Ja. Nej, och det här har ju varit min starkaste liksom, när vi har hållit så oerhört mycket spaningsutbildningar.
Ja.
Alltså, så länge du inte har kvaliteten att kunna bli osynlig, det är ju min önsknings superpower, men så länge så ska du inte ägna så mycket energi att försöka göra dig själv osynlig, för det syns på människor och poliserna, de ska försöka var på ett sätt så att de inte ska synas allt. Det är få. Några spanare har den kvaliteten. Men man kan alltid passa in på ett annat sätt. Ja, men vad roligt att höra. Jag har en fabless för att passa in bland polska lastbilschaufförer.
Ja. Det är framförallt.
Det är framförallt. Ja.
Sen är det ju svårt också. Man har ofta jobbat ganska många år som polis innan man blir spanare.
Ja.
Så att man har ju liksom blicken, man har sättet man står. Jag står stadigt, om någon puttar på mig så ska jag liksom inte ramla omkull. Jag håller blicken på händerna så det inte är något vapen. Sen när man är spanare, då ska man ju vara liksom, inte alls ha ett säkerhetstänk i det som de ser. Utan man ska se ut som vilket miffo som helst. Som liksom, är det farligt med folk här i närheten? Liksom.
Mm.
Så att när de tittar så, alltså jag kan klä ut mig så att ingen tror att jag är polis. Men har jag blicken och har jag sett att jag står på, så kommer de ändå ta mig.
Mm.
Men där hade du utvecklat sjukt mycket.
Mm. Ja, men...
Och sen måste jag nämna en sak om, alltså, du har ju många projekt och grejer på gång.
Ja.
Och hur du skulle kunna vara spanare då och sitta och titta på färg som torkar, det är ju svårt att se. Men alltså, alla grejer du har gjort i en spanbil, det har varit sytt kläder, det har varit planerat och det är fixat. Liksom. Det var ju inte så att du satt av tiden direkt.
Ja, vad roligt.
Det händer saker hela tiden.
Ja, men det har faktiskt fått många frågor för, i och med att jag är ganska högenergisk, eller i alla fall ter sig vara så. Hur fan har du stått ut alla tråkiga timmar? Och då brukar jag tänka, om ni bara visste vad som har pågått i den där bilen. Jag har typ tränat i bilen medan jag har spanat.
Ja. Polismyndigheten har betalat för.
Jajamän! Rätt ner i fickan har jag fått min skitlön.
Härligt.
Men tack Daniel.
Jättekul.
Jättekul. Vi ska bli kul att fortsätta se oss i TV. Jag vet ju fortfarande inte vad ni gjorde där på utsidan, även om jag försökte vara spaningsledare för er. Så att jag njuter varje söndag av att se er spana.
Jag ska se vad jag gjorde också.
Ja, bra.
Det ska bli spännande.
Tack bra. Daniel.
Det är lugnt. Hej.
Daniel verkar ju känna dig ganska bra. Och ja, det var fina ord, Lena.
Mm.
Är du så där bra i verkligheten?
Nej.
Jo.
Ja, men faktiskt, om jag skulle få lista liksom tre saker som jag är riktigt, riktigt, riktigt bra på, då är nog att vara mamma till mitt barn, att spana. Och jag kommer inte på det sista. Det är nog de två sakerna.
Mm.
Ja, men det är nog, det, jag brukar säga det när alla planeter står rätt. Det ligger i DNA att spana.
Jag har ju inte sett dig liksom skarpt på riktigt.
Nej.
Om man säger så. Men det lilla jag har sett är ju, alltså, det är fascinerande. Det är nog rätt ord. För det händer någonting med dig i den miljön där de här bitarna liksom lockas fram.
Mm.
Det är coolt.
Ja, det är fantastiskt. Jag älskar spaning.
Mm.
Så, men du Anna, nu kommer vi avsluta. Vi kommer släppa våra lyssnare här med våra egna best of Över med döda kropp, krimpoddarnas krimpodd, november 19 till november 20. Det här är de fem situationerna som vi bär med oss i våra hjärtan.
Varsågoda.
Varsågoda.
Veckans lista.
Nu går vi över lite på djurriket.
Ja.
Och det här tycker jag är så roligt. En snigel. Om du tänker en snigels huvud.
Pratar vi en sån där med hus eller pratar vi en svart mörd? Nej, men
med hus.
Va? Okej, jag spårade dig. Kissar på dig.
Ja, nästan faktiskt.
En snigel med en sån med hus.
Ja.
En sån vit med någon form av hus. Ja.
Med,
och två såna här spröt.
Ja.
Jag ser huvudet framför mig.
Huvudet är ju inte, det är inte jättestort.
Om det är svårt att veta var det börjar och slutar.
Ja. Och då om du försöker föreställa dig hur stor munnen är. Så är den pytte liten. Men vet du hur många tänder en sån här liten jävel kan ha?
Har den tänder?
Den kan ha över 25 000 tänder.
Vänta.
Jag vet.
Men vänta här nu.
Det här är så fascinerande.
Ja, så himla svårt att få in det här informationen.
Jag var tvungen att dubbelkolla det här. För det här lät ju helt osannolikt. Hur fan ska den få plats med 25 000?
Nej, men det här är ju så här ding-ding-värld. Det här,
men vet du
som brukar vara känslig på evidensbaserat.
Ja, men jag är det. Alltså, källkritik är oerhört viktigt. Därför var jag tvungen att gå in och läsa.
Och räkna.
Lite. Ja.
Du tog in den här och skruvade upp.
Nej, men alltså... Siffran varierar lite, det ska jag medge. Och jag, såklart så tog jag den högsta för att få lite mer svung i den här fanfakten. Men mellan 14 000 och 25 000 är siffror som förekommer.
Nej,
men
vad är tänderna gjorda av?
Det är ju naturligtvis mikroskopiskt stora tänder.
Jo, det
jag fattar ju att det inte kan vara liksom tänder av human storlek.
Men om man då äter sniglar?
Ja.
Läskargot?
Ja.
Äter du då... i runda slängar 25 000 ja, gånger.
Det är en jädra massa emalj.
Fyra, det är alltså 100. Du kanske får i dig 200 000 tänder. Om att äta lite fransk delikatess.
Alltså, det är så roligt. Ja, ja, ja visst.
Vi pratar lite om matlådorna.
Oh.
När jag...
Ja.
Jag kom ju ut 02. Mm. Då var jag klar.
Mm.
På den tiden... Mm. Matlådorna bestod ju typ i så här... Lite överkokta snabbmakaroner.
Jajamän.
I en Big Pack glass 3 liters låda.
Mm.
Med någon form av... såna här falukorvsgrejer som var klippta som en jävla Pac-Man.
Mycket korv som har förtärts i svenska polishus. Det är otroligt.
Men, och jag hade en kollega, fantastisk. Han hade ju alltså, han kom med överkokta snabbmakaroner i fryspåse. I påse liksom. Och sen i sitt klädskåp hade han 2 stycken tuber sån här ost, mjukost. En som var skinkost och en som var räkost. Och så körde han varannan dag.
Nej.
Så varannan dag var det carbonara och varannan dag var det marinara.
Det är ju fantastiskt. Det är ju helt sjukt.
Genialt.
Sa han det
jo, idag är det pasta carbonara. Du stod med sin... Rev upp fryspåsen, klämde ut makaronerna, på med en liten klick räkost och då var det marinara.
Vi fick ju mycket härlig, liksom, härliga mejl och så, och det får vi fortfarande.
Jag skulle säga, det är fortfarande hyfsad nivå.
Ja, en del har levlat upp nu.
Men jag kan bli helt fascinerad, och det är också då jag förstår att de här människorna saknar sjukdomsinsikt.
Mm.
Vi pratar
eller
om
sällskap, Lena.
ja, men kanske en kombination av dem båda.
Mm.
Nej, men alltså, vi pratar rättsapparat, vi pratar om såna här knasbollar.
Mm.
Vi är poliser och före detta poliser, och ändå...
Mm.
Man bara, fäll ner kuken och försvinn. Ursäkta uttrycket.
Ja, ja, precis. Det är väl ungefär så man tänker. Man kan få erektion efter döden.
Ja, det tror jag fan. Alltså, det ska inte förmåna det minsta. Man brukar säga att hoppet är det sista som lämnar. Men tror fan är att det är kuken som lämnar dem sist. Den ska liksom med in i...
Anna! Alltså jag har ju varit, jag minns särskilt, jag minns ett case som jag åkte på. Då var det ett yttre befäl som hade åkt ut till en anmälare som höll på att schakta i sin, på sin tomt.
Ja.
Och när han satte ner skopan där och tog upp ett lass, så fick han se att något stack upp bland jordmassorna där. Ja, så han kliver ur och ser att det är ju ett ben som sticker upp där. Ja, så han ringer ju polisen. Polisen skickar yttre befäl som åker fram och tittar. Och sen ringer han till mig, eller till våran chef där och som fördelar jobben på tekniska.
Alltså ben, då menar du ett skelettben.
Ja,
du är inte femur, inte själva
nej,
benet.
Alltså det visste vi, nej, precis. Nej. Utan en skelettdel.
En skelettdel, ja.
Ja, precis. Och jag får då det här jobbet, ringer upp till yttre befäl för att få lite uppgifter om var är jag ska och vad är det vi har att jobba med. Och han är så exalterad så han håller på att studsa ur uniformen på plats. Alltså,
polisen
tror
alltså.
Att det här, ja, polisen, ja, precis. Ja. Ja, men även den här killen som ringde tyckte det här var ganska spännande.
Såklart.
Ja.
Caesar.
Så vad har vi då? Ja, det, alltså det här, det är ett ben som, så vitt jag kan bedöma, så är det ett mänskligt ben, och jag tror det är ett överarmsben.
Så vitt jag kan bedöma, någonstans där hade man dragit öronen åt
sig. Precis. Ja, visst, så jag börjar ju mentalt förbereda mig för att herregud, det kan ju vara ett mordcase här vi har framför oss. Det vet man ju inte. Så jag och en kollega dundrar upp till den här platsen, eller fram till den här platsen, kliver ur, eller rättare sagt, jag behöver knappt kliva ur, för jag ser på avstånd
från bilen
det här benet.
Ja.
som då har beskrivits som ett tänkbart överarmsben från människa. Ja. Och om jag säger dig att benet var kanske en och en halv, eller en meter i alla fall.
Och det var dinosaurieskelett.
Och hade en omkrets liksom på, jag vet inte hur många centimeter, så jag gick ut och tog med ett stadigt grepp om skelettdelen, la den mot min egna överarm och sa till det yttre befälet.
Du gjorde inte det.
Hur tror du att den här människan skulle vara beskaffad som skulle ha såna här?
En kompis till mig, för detta kollega då som fick ett nytt namn. Mm. Hon blev fröken sekret.
Ursäkta. Mm.
Va? För att hon gjorde The Great Five. Och det är när man får kiss, bajs, blod, kräks och sperma. Och det gills bara om man får på bar hud. Nu kommer vi in till det sjukt. Vi är ju ett sjukt släkte. Bara för att kunna hantera det här.
Jag älskar att du också betonar att det gills bara.
Ja, ja, men annars så kommer ju alla göra The Great Five.
Du menar att annars så kvalificerar man inte för the Great Five Rewards? Ja,
som är namnet fröken sekreta.
Ja, jag fattar. Mm. Ja.
Nej, och sen här fanns det också en bonus om slidsekret. Ja. Den är inte lika vanlig.
Stickare.
Ja. Så att jag kommer köra bara en snabb recap hur de här 5-6 tillfällena gick till.
Alltså du har researchat det här.
Jag har researchat
inför dagens avsnitt.
Jag har gjort en sammanfattning på 5 av dem och den sjätte kommer jag läsa upp ordagrant för att den går inte att återberätta på annat sätt. Blod. Alltså nu pratar vi om att hon har fått de här grejerna, kroppsvätskan på sin bara hud. Mm. Blod, då var det hjärtstopp på en person inne i arresten, en akut störtblödning, det är när det liksom forsar ut blod ur kroppen, oftast efter långvarig alkoholkonsumtion kanske. Mm. Så hon står och försöker rädda livet på den här mannen, hjärt- och lungräddning samt som blodet forsar, halkar, drattar på ärslet i allt det här blodet och det sipprar ju då in så att blod längs hela den bakre regionen av henne.
Men gud, alltså, jag tänker mitt i den situationen när man försöker rädda liv, då är det är ju minst, alltså det är ju sekundärt.
Ja, nej.
Men efteråt och inser det här.
Ja. Och det här, hon fick ju reda på liksom vad det var för fel på honom. För det är, om någon dör i arrest så blir allt intern utredning alltid.
Alltid.
Mm. Kiss. Då var det en man med amputerade ben i permobil. Han var aldrig liksom elak och sådär, men han var alltid ohyggligt full. Och i det här fallet så skulle även han omhändertas för berusning helt enkelt. Mm. Hon skulle lyfta in honom med bilen och känner hur det forsar urin ner i hennes egen stövel. Då hon lyckas klämma sönder uppsamlingspåsen till urinrörskateten så att allt hans påsen töms helt enkelt in i hennes egna sko. Tragikomiskt.
Ja, så ska man vara professionell i det där också.
För att och värdighet och så vidare. Mm. Bajs, då var de hemma hos ett par där det handlade om grov kvinnofridskränkning. Mannen skulle gripas för brott. Den här polisen satte på sig sina handskar för det var väldigt misärt där inne. Varpå kvinnan fick en panikångestattack för att tydligen misshandlade han alltid henne med handskar på sig. Så att kvinnan fick liksom panik när polisen satte på sig handskar. Så hon tog helt enkelt av sig handskarna av respekt. Och så skulle hon gå och hämta kvinnans jacka på en stol. Och när hon lyfter jackan så trycker hon in alla 10 fingrar i en stor bajshög som ligger på stolen.
Nej, men gud.
Check på bajs. Vi går vidare till kräks. Mm. Då var de bara helt enkelt utanför en vanlig restaurang på Södermalm och det står en lång kille i kön utanför och hon sa så här, han kunde bara prata med vokaler, då förstår vi liksom berusningsgraden. Så lutar sig, hon är ganska kort, lutar sig och kräks, spritkräks ner på ryggen innanför hennes regnjacka så det rinner ner längs de 2 ryggförlena ner mellan skinkorna, varpå hela kön applåderade. Det var den fjärde. Nummer 5, sperma. Då ringer kyrkoheden från Katarina kyrka och säger att en man har låst in sig på handikapptoan och de åker dit och ska tvångsöppna dörren. Där ser de då en känd, för dem känd person med för dem känt modus. Mm. Han ligger helt enkelt och runkar i en damstövel av skinn.
Nej,
vilket det var liksom ett känt modus.
Hervo.
I det här fallet, citat, det var tyvärr lite för mjukt skinn. Så när hon nyper ihop skaftet och ska bära med sig så rinner sperman ner längs.
Alltså vi pratar om stöveln nu.
Stöveln hade för mjukt skinn. Ja, jag inte.
Du pratar om skinn och skaft och grejer. Jag vet inte med det.
Okej.
Fokus. Ja,
hon nyper ihop stövelskaftet för att ta med sig damstövel, ja, som han ska ju därifrån. Ja. Och då rinner sperman ner längs hennes arm. Piqué är alltid bra. Och nu kommer då den sista. Jag måste läsa ordagrant. Slidsekretet. Är du beredd?
Ja, jag vet inte.
Full och mycket arg kvinna har blivit omhändertagen på Finlandsbåten. Inne på stationen får den helt manliga patrullen till sin stora lättnad inte avvisitera henne utan behöver hjälp av kvinnlig polis. Mm. Här gör vi en liten passus. Det behöver ju vara en kvinna, mm, om det är en kvinna. Mm. Jag råkar befinna mig i närheten så jag hjälper till. När förklarar att hon inte får ha sina kläder på sig i cellen, det vill säga klänning och stilettstövlar, utan att hon måste byta till andra, går hon bärsärk. Hon sliter av sig alla kläder utom sina stövlar, slåss och gastar spritt språngande naken. Herrarna sitter bakom en plexiglasskiva och skriver blanketter för att registrera henne. Hon är både stor och stark och jag gör någon slags flygtackling på henne när hon börjar sparkas och trycker upp henne mot plexiglaset. Skräcken i herrarnas ögon. Från deras sida måste det ha sett ut som två stora hudfärgade LP-skivor framför dem. Snabbt kommer en annan kvinnlig kollega springande och tillsammans lyckas vi brotta ner kvinnan på golvet. Hon vevar med benen i både split och spagat och från där jag försöker få fatt på hennes ben får jag högst ofrivilligt flera raka siktlinjer hela vägen rakt in i tabernaklet. Till slut lyckas jag få ett benlås på henne utan att bli spetsad av hennes vilt vevande stilettklackar. Aha. När bataljen är över och pustar ut undrar kollegan vad det är för märkliga och glittriga och klibbiga snigelspår jag har längs ena låret.
Jag ska kort försöka lotsa igenom förruttnelseprocessen, så måste man först förstå att kroppen består ju till största del av vad då?
Vatten.
Ja, precis. Kanske 80% eller något sånt. Mm. Och det innebär ju att en stor del av kroppsvolymen kommer ju bara helt enkelt avdunsta. Så att den sammantagna liksom mängden som ska brytas ner, om man säger, om man ska prata liksom i termerna kött, den är ju inte jättestor egentligen. Men många som har sett en avliden i förruttnelse förknippar ju med att man är uppblåst och sådär. Och det handlar ju om att det har byggts upp mycket gas i kroppen. Och det sker liksom i den tidigare liksom förruttnelseprocessen innan man övergår till den här, ja, synliga nedbrytningen av vävnaden.
Det är ju vid fredagstak och sen. Det har ju med döden att göra. Anna! Okay, I lost her.